har ju hunnit ackumulera 25 miljarder datapunkter. Vi fick lite problem när vi skulle göra revision nyligen, för PwC fixade inte att ladda ner all vår data, så de fick titta på ett väldigt litet snapshot bara. Vi hade 13 gånger mer än hela Ericssons SAP-system liksom.
Välkommen till Framtidspodden, Kjell André Björk. Vi är på Techarenan Challenge på Berns i hjärtat av Stockholm. Och vi sänder ju live i 2 dagar medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår. Techarenan är en plattform för innovation och entreprenörskap. För här träffas ju just entreprenörer, men även ministrar, företagsledare, politiker och investerare. Alltså människor som är intresserade av att ta en aktiv plats i den framtid som formas här. Och här pratar vi alltså om framtidens teknologi, vi pratar export, tillväxt, hypertillväxt, varumärken. Hur ska vi forma morgondagens hållbara samhälle? Jag heter Mats Björk, med mig som vanligt min poddbroder Andreas Kjellander.
Hej Mats! Jag vill hälsa Maria Hedengren som är vd på Readly varmt välkommen.
Tackar!
Vad kul att ha det här!
Ja, jättekul att vara här!
Ja, vi är glada att vi lyckades fånga dig här efter scenframträdandet. Vi kanske ska börja lite grann med, och för lyssnarna, många känner ju till Readly, men i dina ord, vad är Readly för någonting?
Readly är magi, det är en passionerad kärleksaffär brukar jag säga, för det är kärleken till magasin kombinerat med passion för tech, och då blir det magi. Så vi är en magasinapp som finns, man kan ladda ner den i 50 länder. Vi har content, 5000 titlar från 11 länder på 16 språk, och du får läsa precis hur mycket du vill av alla de här 5000 titlarna. Mm. För bara 99 kronor i månaden.
Ja, just det. Och de här, du säger 50 länder, det här är ju verkligen att det har gått ganska snabbt, tänker jag. Den här liksom tillväxtresan. Kan du ge lite så här, hur snabbt har det gått egentligen?
Ja, de senaste, sen 2016 så hade vi en compounded average growth rate, som det heter så tjusigt, på 60%. Mm. Så att det är verkligen ett hypertillväxtbolag som har växt otroligt fort.
Mm. För det var någonstans där som vi började prata innan mickarna var på. Alltså, jag blev så enormt fascinerad över att ni kunde ha hållit tillväxten hög. Och en del av tillväxten är ju att bevara kunderna som har anslutit sig till plattformen.
Absolut.
En väldigt hög siffra. Jag kommer inte ihåg exakt, men kan du inte berätta?
Nej, men vi pratar ju kohorter då, som det så tjusigt heter. Mm. Och det handlar om att analysera en viss gruppering av kunder som kom ombord plattformen vid en viss tidpunkt. Så om vi tittar på de som blev kund för 5 år sedan, så har vi efter 5 år nästan hälften av intäktsförmågan i månaden på den kohorten kvar. Och kurvan blir väldigt flack, så att när man kommer upp i så här 3, 4, 5 år, det blir nästan ett leende, för vad som händer är att en del tar en paus, men många kommer tillbaka igen, så att folk stannar och har kvar Readly väldigt många år och uppskattar tjänsten.
Så bara en passning till er som lyssnar på podden nu, för är man bekant med growth hacking eller tillväxt, eller liksom, då är det här ord som är vanligt förekommande. Men har man inte bekant sig riktigt, då är det ju ett väldigt, väldigt bra verktyg för att mäta engagemang på rätt sätt. För att man startar någonstans i grupper av personer, inte liksom i segment eller personas eller definierade målgrupper. Och det är ett väldigt bra sätt att förstå kommunikationen och värdeerbjudandet som ni hade på plattformen vid den tillpunkten har ju då drivit det här beteendet att 50% betalningsförmåga finns kvar. En annan passning, jag gör lite en sån här pedagogisk överflygning, det är en av de största utmaningarna som om man bygger digitala tjänster, det är ju det som man så händer när man inte har ett leende eller en rak kurva, det vill säga churn, att du har en vikande trend i retain, eller där du bevarar och utvecklar relationen, vilket är vardag för de flesta. Så det var någonstans där vi pratade, bara shit, vad hög retain ni har. Och det är jättefascinerande. Ja. Och lite grann också vägen fram till hypertillväxt, säger jag nu, men det är säkert fler vägar. Vad är det som gör att ni klarar av att hålla i det och klarar av att växa?
Ja, det är flera faktorer. Jag menar, det, grund och botten handlar ju alltid om en bra produkt som levererar värde. Och att vi då kommunicerar det på ett bra sätt till de som faktiskt är intresserade av produkten. Mm. Så att, att konsument och leverantör hittar varandra på ett fint sätt. Och att vi fortsätter att hela tiden vidareutveckla tjänsten, addera nytt content. Och vi jobbar ju väldigt datadrivet. Vi tittar ju på exakt hur beter sig läsare eller prenumeranter som stannar länge versus de som lämnar snabbt. Vi tittar på exakt hur många magasin öppnar de inom hur många dagar sedan de har blivit ny kund. Hur länge läser de, vilken tid på dygnet läser de. Så vi har väldigt detaljerad syn på vad vi sen då kan göra i produktutvecklingsskedet för att uppmuntra att de beter sig på ett sätt så att de upptäcker värdet väldigt tidigt av produkten. Och då så stannar de kvar sen. För att de finner, vi har en tjänst som många uppskattar. Men det finns så många. Alltså, magasinmarknaden omsätter idag 73 miljarder dollar. Och det är kanske svårt att greppa. Jaha, hur långt är ett snöre? Hur mycket är det? Men det är nästan 4 gånger mer än vad hela musikindustrin omsätter. Så då kan ni tänka er hur många det är som älskar att läsa magasin.
Absolut. Och fortsätt att borra lite grann i det där då. Just att förstå kundens beteende och använda det som någon form av gemensam sanning för att kunna gå vidare både i sin kommunikation, i sin produktutveckling, i liksom vad en som ska forma riktningen för verksamheten. Det tar jag som en nyckel till hypertillväxten. Hur kan man, de som inte gör så, de som har startat deras äventyr innan digitaliseringen, om vi gör det liksom en gränsdragning. Finns det någonting som man kan, finns det någon send-off man kan göra till dem? Vad kan man lära sig från er där?
Alltså, jag tror så här. Vi pratade om det på panelen nyligen. Jag tror att många, flera av de bolag som jag har stött på nya bra idéer, det kommer ifrån ett självupplevt behov. Så man kanske inte börjar så himla vetenskapligt och sen så börjar man leta, för man letar efter någon produkt som man saknar och så hittar man inte det. Och är man då driven entreprenöriell så bara, men då bygger jag väl det själv då. Så det är väldigt lätt under de första åren, och så kanske man väldigt snabbt får en organisk snurr, och då tänker inte folk på att börja tagga allt beteende. Och då får man någon form av skuld. Så plötsligt när man kommer på det här, man sitter då på massa datapunkter efter 3 år. Och det börjar bli viktigt att verkligen borra i vilka är det som körnar och vilka är det som stannar. Då har man liksom inte byggt upp en struktur väldigt tidigt där man kan liksom öronmärka varenda litet beteende. Så att man kan ta fram analyser, och då blir det väldigt kostsamt helt plötsligt. Så det är väl någonting som jag skulle liksom skicka med att folk som startar en verksamhet där de tror att en viktig faktor är att skala till många kunder. Att man väldigt tidigt, det behöver inte kosta massor med pengar, men det kostar ju mindre om man börjar när man är små än om man börjar implementera något jätte så här, data lake-lösning med funnel-system på det liksom, när man sitter på massor av data.
Kort respons. Jag tycker du pratar mycket mer om ett arbetssätt än om verktygen som ska analysera det här. Och någonstans så kan man kan hitta det här datat om man är väldigt nyfiken, trots att man har dåliga verktyg i starten. Liksom, det är det jag tar lite grann från det du säger här.
Ja, man måste ju alltid anpassa. Man kanske inte måste hålla i pengarna i början, så man kanske inte slänger in. Jag är superimponerad av Salesforce till exempel, men det kanske inte är det man börjar med när man har 2 kunder. Men att man har med sig det tänket, så att man strukturerar arkitektur i databaser och sådär när det är 3 kunder, inte när det är liksom 3 miljoner kunder. Det tror jag man vinner väldigt mycket.
Om man pratar liksom beteenden, och man kan liksom dyka lite djupare i den, om man tänker liksom tidningar överlag. Jag tycker jag läste någonstans, apropå de här liksom stora generella titlar, kanske minskar popularitet, medan liksom specialiseringen ökar. Jag tycker vi pratade tidigare också med Jenny Hermansson på Spotify om just liksom poddar som också följer liksom samma mönster liksom mot specialisering och där liksom personalisering, där man liksom väljer vad man vill lyssna på och hur man vill lyssna på det. Vad ser ni liksom i era, vad säger era data här?
Nej, men jag tror många som älskar magasin älskar just det för att de kan verkligen nörda ner sig i sina specialintressen. Och det är ju vinsten då med, jag menar, hur mycket kostar det att prenumerera på ett antal så här internationella specialtitlar från USA? Du blir ju ruinerad. Så att hos oss så kan ju folk hitta väldigt många titlar, internationella titlar på engelska och sitt egna språk från många länder. Vi har så här 350 biltitlar och jag vet inte hur mycket om running och health och gardening. Och så vi ser det också, och det märker man också att det blir väldigt populärt. Vi ger ut så här exclusives ibland om ett specialområde som bara finns på Readly, och de blir superpopulära. Så jag känner igen det beteendet.
För någonting i den där själva liksom magin är ju någonting som är jättespännande tycker jag att komma in på. För att tittar jag, alltså mitt eget beteende, att jag har ju kanske liksom, säg att jag ju snittar, jag vet inte vad jag snittar, 100 Google-sökningar per dag. Men jag blir aldrig överraskad av liksom de här resultaten som jag får upp. För att det var ju det jag förväntade mig liksom i det. Men när jag plockar upp ett magasin, då blir jag liksom överraskad. Och det finns ju någon form av, för mig då, liksom magisk inneboende kraft i magasin.
Vad kul att du säger det, för våran purpose statement är ju bringing the magic of magazines into the future. Så att vi ser ju verkligen att magasin är, man tas in i någon form av magisk värld, vare sig det gäller om fakta, att läsa om Tjernobyl eller om det handlar om vad det nu är för någonting.
Jag tänker att det finns en liten spännande ansvarsdimension i det också. Och det kopplar jag till just Andreas googling. Den är väldigt förutsägbar, den är anpassad 100% efter honom, vilket innebär att hans perspektiv blir Andreas perspektiv. Det blir en filterbubbla.
Ja, det blir bekräftat hela tiden, ditt perspektiv också.
Verkligen. Mm.
Och där har ju liksom ni en bra roll att spela på något sätt.
Ja, vi har väldigt tacksam position att vi kan driva frågor om kvalitetsjournalistik, om mångfald, om oberoende. Vi ger bara ut innehåll från ansvariga utgivare. Vi har artikelflöden till exempel. Vi har redaktörer som sitter och plockar ut intressanta artiklar om världshändelser och om allt möjligt intressanta saker att vi presenterar. Så att det ska vara en kombination av att inspirera till att hitta nytt innehåll, nya titlar, nya ämnen, men samtidigt också visa att vi har det som just du är intresserad av. Så det gäller att hitta en kombination där. Men vi har ju en sökmotor. Vi är ju som ett litet Google, fast du får redaktionellt verifierad artiklar istället för God knows what på Google.
Flödet, jag har bara en fråga på det. Själva liksom flödet, för det är alltså redaktionen, man har sin, liksom, sin print edition som nu är liksom online och man som läsare kan ta del av den. Får vi liksom, om vi går in på lite mer så här affärsutveckling och dataströmmar här, kan de, tänker ni på den, alltså datan tillbaka? Det måste ju finnas jättevärdefull information i att liksom identifiera kanske titlar som inte längre finns på marknaden eller för de här liksom mediehusen. Det här är
absolut, ja, men vi kan göra så här en retro-serie till exempel med ett förlag som plockar fram gamla magasin, och vi gjorde till exempel när så här, Egmont hade Kalanka 485 år, då la vi ut de fyra första numren av Kalanka någonsin på Readly.
Ja, just det.
Så att det är ju också ett sätt att låta folk återupptäcka gammalt bra content.
Ja, för jag tänker även om man lyfter det till liksom samhällsnivå i viktiga saker man kan åstadkomma, frågor som jag vet ni pratar om här på Tech-arenan. Ja, men vi ser det här att läsarbeteendet hos unga går ner. Vad kan man liksom skapa här som bygger, som ökar deras läsande, tänker jag?
Jo, men vi har ju någonting för alla, och vi konstruerar ju hemsidan till att vara den här kombinationen av rekommendationer för sånt som vi vet att du gillar, men också sånt som andra läser, och också det här artikelflödet vi har då där det kommer upp aktuella ämnen. Det kan vara om Greta Thunberg, det kan vara om Tjernobyl, det kan vara om alla möjliga olika saker. Vi blandar så här inspiration och relaxation med education, skulle man kunna säga.
Jag skulle vilja hoppa tillbaka in i datahinken. Jag har svårt att liksom släppa den. Ja. Nej, men egentligen så är det inte den, utan insikterna när du drar ur datan och hur det har förändrat er bild på läsandet. Jag tänker, du pratar om antalet språk som ni har på och antalet marknader som ni rör på. Vad ser ni liksom i skillnad, kulturell skillnad eller i så här konsumtionsskillnader? Finns det något där? Och ser ni på det så?
Alltså vi kan ju bara dra slutsatser från de som är på Readly. Det behöver ju inte betyda att det är en samhällssanning. Men om vi bara ska titta lite på demografin på Readly, så är det ungefär lika många män som kvinnor i ett globalt snitt. Alla läser tidningar. I Tyskland är det lite mer män faktiskt. De är superteknikintresserade. Ja, i Sverige är det lite fler kvinnor för att vi har väldigt mycket fina så här, women lifestyle och så. Men på det stora hela så är det ganska spritt och alla älskar att läsa om celebrities, både kvinnor och män. Ja. Så att det är ju fint med Readly, för där kan man ju faktiskt läsa det man känner för. Man behöver inte skämmas för att man plockar fram en skvallertidning eller en kvinnotidning. En man gillar att titta på den kanske, men det är ingen som ser att du läser det.
Den aspekten är ju jätteintressant, tänker jag, kopplat till liksom vad man... liksom lägger fram på disken normalt sett, kanske då på liksom 7-Eleven.
Den är ju, och det är ju en faktor som styr vårt beteende, definitivt. Ja, och mer lite grann på den då. Hur för när ni samlar data, sista datafrågan.
Ja, men det är bara kul. Ös på. Jag älskar inte, data.
Jag kan inte släppa det. Nej, men det är så här. Men jag, både Andreas och jag, vi pratar jättemycket om plattform och plattformseffekt och liksom såna här saker. Och vad vi menar då exempelvis med plattformseffekt är att ny kunskap uppstår ur plattformen som man inte hade kunnat räkna med innan. Och det kan användas till att generera nya värden, inte nödvändigtvis till sin produkts- eller tjänstesatsning utan till annat. Så är du med på vad jag fiskar efter?
Ja, och vi har ju de som lyssnade på min pitch igår då, de vet att vi har ju hunnit ackumulera 25 miljarder datapunkter. Vi fick lite problem när vi skulle göra revision nyligen, för PwC fixade inte att ladda ner all vår data, så de fick titta på ett väldigt litet snapshot bara. Vi hade 13 gånger mer än hela Ericssons SAP-system. Liksom. Så att, och den här datan segmenterar vi ju på en otroligt granulär nivå och tittar på exakt vem läser vad, när och vad uppskattade de och vad droppar de av. Och det här vill vi ju dela med förlagen så att de ska kunna vidareutveckla sitt content. Det är flera som är väldigt framåtlutade och tittar på den här datan varje dag och liksom har det som en datapunkt i vad de har på cover nästa gång. Men vi älskar data också. Det kan jag prata om hur mycket som helst. Men en annan intressant sak tycker jag, det är att vi ser att den totala läskonsumtionen, apropå att det är viktigt med läsande och upptäcka nya ämnen och så. Vi har sett studier som tyder på att när man får tillgång till en tjänst som Readly så läser man ungefär dubbelt så mycket som man gör i printvärlden. Därför att dels kanske det är att en kostnadsfråga, men det är just det, man blir liksom fast i den här magin och man blir men titta, här finns det ju tidningar om det här och den här tidningen har glömt bort, det här tror jag inte är en grej. Så att man läser i snitt på våran plattform 7 timmar i månaden. Och det är nästan dubbelt så mycket som studier pekar på att man läser print i den fysiska världen. Så att det expanderar, och det tror jag man har sett inom musik, inom tv, inom ljudböcker. Den här typen av all you can eat-tjänster där man får liksom fri tillgång, det ökar hela marknaden. Konsumtionen går liksom upp.
Och det är ju också, om man då får summera, en fight som printindustrin, om jag grupperar ihop dem lite enkelt, har haft nu, så har det ju varit, de har ju, om vi pratar om churn innan, så har de ju definitivt känt på det. Och vilken kul revival ändå för läsningen. För print är ju bara ett format. Medan läsningen, för mig, jag laddar ju det jättemycket med det som också mycket studier pekar på, det är att det hjälper människor att forma egna mentala modeller över saker. Alltså det är inte bara konsumtion, utan det är stimulans till ny tankekraft på ett sätt som faktiskt inte ljud, även om podd är jättebra, Andreas, eller hur? Ja, men det är inte samma sak, för det är en mycket, mycket mer passiv, det sker en konvertering i huvudet mellan liksom synintryck till mental bild som inte kommer fram i andra medier på samma sätt. Så jag blir glad, jätteglad att höra att det faktiskt stimulerar läsningen, och som förälder så vet jag ju liksom, de är utmanade, mina två barn, för att de har så mycket stimulans från andra medier.
Ja, och vi har ju barn- och ungdomstidningar också. Mm. Så att när man har den där fighten om skärmtid så kan man ju liksom göra en kompromiss kanske. Att då kan de ändå få öva sig att läsa till exempel. Och små barn eller barn med så här, dyslexi och sådär. Mm. Det viktiga är ju att de stimuleras till att prova att läsa. En del kanske inte orkar läsa så här tät textsidor. Men tycker det är jobbigt och liksom låter bli. Och då man kan intressera ett så här roligt sätt att börja prova läsning genom att titta på en bamse på paddan. Så det är ju superbra.
Om man kommer in på själva affärsmodellen eller tillgång eller verkligen liksom on demand, du betalar en prenumerationsavgift och så får du tillgång till hela det här. Hur ser det ut kopplat till de här? Det är lite spännande att se utifrån de här olika marknaderna som ni finns på, hur liksom mognadsgraden ser ut hur man köper det här så att säga. Var har det liksom gått lätt och var har det varit svårare?
Vet du, det här tycker jag också är en jättespännande fråga, därför att vi har en föreställning i Sverige att det borde vara hög digital vana på det här området, för att vi har väldigt etablerat sätt att läsa dagsnyheter digitalt. Jag tror jag har läst att 70% av alla svenskar läser åtminstone någon gång i veckan en digital nyhet. Mm. Men tittar vi på magasin så finns inte något land. UK är ganska långt framme. Mm. De har väl bland de högsta så här, digitala penetrationen på kanske runt 20%. Mm. Men globalt snitt ligger på 10% idag. Och där ligger Sverige till och med aningen under. Mm, okay. Så att det är fortfarande inte ett helt så här etablerat ryggmärgsbeteende hos fortfarande ganska många människor att det är en bra upplevelse med magasinläsning i sin mobil eller på sin iPad. Men det håller på att förändras. Vi växer ju som ni ser så det knakar, så att någonting händer och folk inser mer och mer värdet. Och nu, jag tänker här i covid-tider, det är väl ingen så här jättekontroversiell tanke att digitaliseringstakten kommer att accelerera som en long tail-effekt av det här. Det ser vi ju på alla områden, inte bara magasinläsning, men icke desto mindre.
Läsarbeteendet under pandemin, vilka titlar har liksom slagit?
Do it yourself och hälsa. Mm. Läser folk mycket. Sen läser ju folk en del. Jag tror i början ville alla läsa om corona. Mm. Men till slut så ville man, sen efter ett tag så började man liksom, man behövde en break, va? Man orkar inte sitta framför tvn klockan 2 varje dag, även om han är så bra, Tegnell. Så att sen var det mer så här, och nu när det blev vår, så här gardening, men mycket do it yourself. Det ser man, det hör man ju också, byggbranschen och så där. De går ju bra nu. Ja. Folk åker ju och köper brädor hela dagarna. Och sen så läser man också, framförallt i länder som Italien och UK som har extremt hårda lockdowns. De läser mer och de läser jämnt över dagen. Det är inte den här, vi har såna heatmaps som vi stirrar på. Ja. Och det brukar vara så här tokrött på helger och kvällar. Nu är det mer så här mörk orange rött hela dagarna, varenda dag i veckan. Folk vänder sig till, jag tror många behöver distraktion, att få drömma sig bort och tänka på något annat än hur många som har dött det senaste dygnet. Det är ju förfärligt. Så vi är någon form av både ställe där du kan undvisa dig själv om vad som händer, men också kanske få ett break och inspireras och känna dig lite vanlig igen.
Så man kan få hoppa in och ut ur verkligheten lite grann. Ja, jag tänker på det. Altantillväxten har vi inte diskuterat på podden här, men det kanske är till och med en altanpodden som måste starta för att bara bevaka det nya. Ja.
Nej, men så det vi ser tydligt förändrat beteende. Och ju mer restriktiva såna här regler finns för hur du får röra dig i samhället, desto mer läsning och desto högre ny kundstillströmning har vi. Mm.
All in all, det känns sjukt spännande. Du pratar om 10% liksom beteende, penetrering i den här marknaden. Det innebär ju krasst sett att vi har ju många potentiellt fina tillväxtår framåt och liksom på er resa. Vi ska släppa dig vidare, Maria. Om du inte hade några sista avslutande sving på Readly?
Nej. Verkligen spännande, just kopplat liksom till de här läsarbeteenden.
Ja, men det var intressanta diskussioner. Bra fråga.
Ja. Den tänker jag då tillbaka till plattformseffekten. Nu kan jag inte sluta prata om den. Men det är ju just att, tänk om vi kommer till ett läge där, för vi har pratat om ekosystem och att många aktörer ska vara inblandade för att liksom lösa problemen som var framåt. Det är ett jättecentralt samtal här på Tech-arenan. Det är ju just, tänk om ni med er data kan bevisa massor med saker som kan hjälpa de som är mer institutioner och som ska verka för läsandet och liksom pedagogiska instrument och sådana saker. Att man kan liksom få igång lite sådana effekter som en bieffekt av liksom er verksamhet. Mm. Det vore sjukt coolt liksom, ja. om vi kommer dit.
Jag kom, nu börjar jag fundera djupare. Ja. Jag tänker, det är spännande tycker jag hur vi förhåller oss till, ja, men hur vi förhåller oss till så här, magasin och tidningar online och om, hur det sättet kanske skiljer sig hur vi förhåller oss till, ja, men, social media. Eller finns det likheter där? För jag tänker innehållet eran tjänst, det är inte lika viralt liksom, som på Reddit, utan det är någon slags form av djupare form av innehåll. Hur liksom, det är kanske en svår fråga, men hur är vår relation till magasin online? Kanske skulle man ställa frågan hur den skiljer den sig från relationen till tidningar i print?
Det var en bra fråga. Mm. Det är klart, man provar ju fler magasin, och man kanske testar sig fram och plockar fram de där numren som man inte hade plockat ner från hyllan. Ja, så jag tror att det har potentialen och gör hos många vidgar deras universum på något sätt. Ja. På ett annat sätt som print i teorin har förmåga att göra också. Men det finns en annan typ av barriär där. Mm. Så att jag tror att och det ser vi just det här apropå att man läser mer i genomsnitt på Readly än vad man läser i fysiska printvärlden då. Jag vet inte om det svarar på din fråga.
Men kanske, jag bara reflekterar själv hur man är och sitt beteende, för jag läser online och jag köper också ibland. Jag kan tänka också att nu kanske jag liksom målar upp någon bild av mig själv här, men ibland har man ju kanske också köpt ett magasin, tror jag alla kanske har gjort någon gång, som man också köper när man liksom har lagt, ungefär så att det här ligger hemma på bordet, så nu verkar jag liksom, nu uppfattas jag på ett eller annat sätt, men jag kanske inte ens är intresserad av den, så då har jag inte läst den tidningen, och det är ju liksom det finns ju inte i det digitala, för där kan jag inte show off.
Nej, det är ju rent, där finns ju sanningen någonstans.
Verkligen.
Du öppnar ju inte ett magasin som du inte är intresserad av. Du har inget incitament att göra det, för det är ingen mer, det är ingen annan som vet vad du läser, så då läser du precis vad du känner för.
Precis.
Bara en spontan på den, Andreas. Jag skulle aldrig fasada så liksom, sann i alla
fall. Arrangemang.
Jag såg till och med någon som gjorde någon kampanj där de hade en, det var ju då tidningens framsida, då gjorde de en alternativ baksida så man kunde flippa den på just den sidan, så att det såg liksom mer så sofistikerat och intelligent ut, fast det var egentligen någonting annat man
läste. Men någonting som jag också tänker på, det här att vi får en del frågor ibland att folk inte orkar läsa längre och att folk, så hjärnor är så sönderhackade av det här flipprandet på sociala medier, att attention span går ner och sådär. Men där skulle jag vilja säga att dels så har vi mycket data som tyder på att det är inte riktigt så. De här artiklarna som vi publicerar, intressanta ämnen, de kan ha upp till 15 minuters läsning. Så att jag tror att, och sen så tror jag att det finns någon form av motreaktion hos många människor nu också. Man söker, man säger, men gud, jag kan inte hålla på så här. Och man tittar på sin mobil och så får man den där fruktansvärda veckorapporten. Hur mycket man har spenderat på olika saker. Och jag tror att då är ju att läsa magasin, det är fortfarande någon form av inspiration, lite light entertainment om man vill det, eller om man vill fördjupa sig i något så här tungt ämne. Men du är fortfarande på mobilen, du behöver inte springa till affären eller liksom. Så jag tror att Readly är en väldigt intressant alternativ för de som känner att de vill spendera tiden lite mer meningsfullt än att bara scrolla Instagram. Mm.
Kanske det finns lite katttitlar på Readly också, tänker jag.
Det finns massor.
Både på, på Reddit och hos er. Härligt.
Två frågor som alla här på Techarenan har fått nu. Ja, har vi ställt. Och vi har fått fantastiska svar.
Oj, no pressure.
Ja, nej, och det har varit en magisk standard som de har hållit. Så att, ja. Så vi har hög förväntan.
Ja. Ska jag ta den första?
Ja, kör.
Vad är det viktigaste problem som du ser att entreprenörskapet ska lösa i det här decenniet?
Miljöfrågan.
Mm. Bra. Kort och bra.
Ja.
Jag håller med. 100%.
150 personer tror jag har svarat på den här frågan. Hur stor är digitaliseringen?
Omätbar.
Snyggt.
Två korta och bra. Ja. Vi gillar.
Ja, liksom. Bra. Och med det så skulle vi egentligen vilja för det första tacka för ett inspirerande och kul samtal, att du tog dig tid att vara lite grann med oss här i podden. Och har ni lyssnat på oss och vill ha fördjupningar, så länkar vi naturligtvis vidare till Ridley och liksom hur ni, ja men, er resa och lite så här. Sjukt kul att du tog dig tid.
Det var sjukt kul att få vara här.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack.